och vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag tänkte vi skulle nämna några saker som man kan vara rädd för. Förskräckliga saker. Vad är det man kan vara rädd för? Stor hund som springer lös, kanske? Någon är rädd för en stor hund som springer lös? Inte alla? Ja. Sjukdomar som man inte klarar av kan man vara rädd för och oroa sig för. Krig, våldsamheter.
Fattigdom
och sånt lidande. Svält. Hur samhället är, hur det ska bli för ens barn, att man oroar sig för det. Mer.
Olyckor
som kan hända, som förändrar livet och som man inte råder över.
Släktingar som dör.
Att man förlorar någon genom döden. Så som ni hörde, flera saker som man kan vara rädd för och oroa sig för. Men om vi ska säga den största förskräckelse, det hemskaste, säg det hemskaste ni kan tänka. Det hemskaste som finns.
Om det är helvetet.
Ja, det är väl helvetets lidande. Det absolut största förskräckelse. Att tappa tron som leder till det. Men resultatet är ju helvetets lidande. Hur har Jesus räddat oss från det? För det har han ju gjort. Hur gjorde han för att rädda oss från helvetets lidande? Och vad säger du? Ja, han har gett sitt liv då. Så han har levt ett perfekt liv i vårt ställe. Och han har offrat sig själv och gett sitt liv för oss. Och han har uppstått för att vi ska leva med honom. Så han har tagit bort den största förskräckelse. Så det hemskaste som finns, det behöver vi inte vara rädd för. Och egentligen så behöver vi inte oroa oss och vara rädd för någonting annat heller. För han som har all makt har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Och han tar ju bort den största förskräckelse, så behöver vi inte oroa oss för det andra heller. Och det är det Jesus säger till sina lärjungar. Och jag ska läsa de orden som Jesus säger. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Och det här sa han till sina lärjungar bara strax före sin död, sitt stora lidande och sin död. Och han försäkrade dem om att de inte behövde vara rädda. Och det här är ju en påminnelse också till oss att vi äger Guds frid för Jesus skull. Och med honom i vår sida så behöver vi inte oroas och vi behöver inte vara modlösa. Låt oss nu knäppa händerna och be. Vi tackar dig, Herre Jesus, att du blev människa och vår broder och vår frälsare. Vi tackar dig för att du har tagit bort den största förskräckelsen, helvetets straff. Tackar dig för dina löften, att du har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens slut. Låt dig trösta våra hjärtan. Vi tackar dig av hela vårt hjärta. Amen. Dagens evangelium, det handlar ju om hur Jesus blev förklarad på berget. Evangelietexten berättar först hur Jesus uppenbarade och visade sin härlighet och sitt majestät för lärjungarna. Och så sen dolde han sin härlighet och gick ner från berget till sitt lidande i Jerusalem. Och den här sekvensen, hur han visar sin härlighet och sen döljer den och går ner från berget för att gå till ett annat berg, Golgata. Den sekvensen har stor betydelse för vår förståelse av Gamla testamentets profetier. Dagens evangelium är också ett grundställe för läran om Kristi person och samtidigt en försäkran till oss att han verkligen är närvarande med sin sanna kropp och sitt sanna blod i vår nattvard, när vi firar nattvard, så precis så som han har sagt. Och vi ska strax tala om det, men vi ska börja med det första, och det är förståelsen av Gamla testamentets profetier. Profeternas förutsägelser om Messias kan verka motsägelsefulla och förvirrande, och säkert var det också så för Gamla testamentets folk att de hade svårt att förstå allt vad profeterna förutsade. Men lika säkert är att de troende trodde på profeternas ord, även om de inte kunde förklara allt. För Gamla testamentets profetier om Messias säger ju dels att han ska vara en konung i härlighet, som ska vinna seger över alla sina fiender. Han ska regera till jordens ändar, han ska regera över alla kungar på jorden. Och det finns sådana förutsägelser på många ställen. Det finns flera saltarsalmer som handlar om hans makt och majestät. Bland annat den andra saltarsalmen och psalm 21. Men Gamla testamentets profetier om Messias talar också om en lidande tjänare som ska bli föraktad av folket, lida hån, bli förkastad, misshandlad, lida och dö som en förbrytare. Och Jesaja 53 är ju en sån profetia. Då kan man ju undra, hur kan det gå ihop? Bland judarna fanns det två lösningsförslag. Somliga menade att profetierna om Messias, det handlar egentligen om två olika personer. Den ene skulle vara en kung av Judas stam, och den andra, den lidande, skulle vara en präst av Levis stam. Men majoriteten av judarna löste de här till synes motsägelsefulla förutsägelserna genom att helt enkelt bortse från lidandes utsagorna. Och man fick en allt mer världslig uppfattning om Messias och började föreställa sig honom som en mäktig kung som skulle komma och besegra Israels fiender och leda Israel fram till världsherravälde och upprätta ett fridsrike här på jorden. Och den föreställningen om Messias var utbredd på Jesu tid och är det ju fortfarande än idag. Och den här ursprungligen tanken, alltså judiska tanken, den har ju smygit sig in i kristenheten och är utbredd i kristenheten också. Att man väntar sig att Jesus ska upprätta ett världsligt fridsrike. Men nu visar Nya testamentet att Gamla testamentets profetier om Messias som en konung i härlighet och som en lidande tjänare går i uppfyllelse i Jesu person, och det samtidigt. När händelserna som vårt evangelium talar om utspelar sig, då hade Jesus vandrat tillsammans med sina lärjungar i drygt 2,5 år. De hade sett hans under, de hade sett hans gudomliga gärningar. Han hade visat dem sin makt över djävulen och de onda andarna med att driva ut de onda andarna. Han hade visat sin makt över naturlagarna, sin makt över hela skapelsen genom att stilla stormen, gå på vatten, fylla deras nät med fisk, bespisa 5000 män och bota sjuka. Och han hade visat dem sin makt över döden genom att uppväcka synagogföreståndarens dotter och änkans son i Nain. Han hade gjort allt det som profeterna förutsagt om Messias. Och så nu visade han dem slutligen med att ta 3 vittnen med sig upp på det heliga berget. Han visade dem slutligen sin gudomliga majestät. Att han visade att han är konungen i ära och härlighet, Guds egen son. Det heter, han förvandlades inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de fick höra en röst från himlen säga, den är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Så lärjungarna fick på det sättet en fast försäkran om att Jesus är den utlovade härlighetens konung, Guds egen son. Och rösten från himlen band dem också till att lyssna till honom, band dem till hans ord, lyssna till honom och tro på honom. Och det här det fick lärjungarna se och höra för att deras tro skulle bli stark och så för att de inte skulle ta anstöt av vad som sen skulle följa. För vad hände sen? Jo, Jesus dolde sitt majestät igen och gick ner från förklaringsberget och han ställde stegen till ett annat berg. Han gick upp till Jerusalem för att lida och dö. Och han förutsåg också för sina lärjungar att han skulle få lida mycket. Han skulle dö och på tredje dagen uppstå. Och det här gjorde lärjungarna förvirrade. Och vi får veta i evangelierna att de förstod inte varför han gick upp till Jerusalem där det var så farligt för honom. Låt oss gå med honom och dö. De förstod inte varför han ställde stegen dit. Och de förstod heller inte vad han talade om när han förutsade sitt lidande och död. Det förstod de inte. Inte förrän de fick se den uppståndne Kristus. Och anden blev utgjuten på pingstdagen och anden undervisade dem om allt. Då förstod de att Kristus nu hade uppstigit och satt sig på Guds högra sida. Och Guds högra, det är egentligen den gudomliga makten och närvaron. Det innebär att han inte längre avstår från att utöva sin makt, så som han gjorde under sitt jordeliv. Utan nu regerar han med gudomligt majestät över allting och är närvarande överallt. Och det var först nu som lärjungarna förstod att vägen dit gick genom lidande och död. Hans lidande och död var någonting som måste ske. Det var först efter det att han besegrat djävulen. Först efter det att han krossat djävulens makt med sitt lidande och sin död. Som Jesus satte sig på Guds högra sida för att utöva sitt gudomliga majestät fullt ut. Och på det här sättet så gick gamla testamentet till synes motsägelsefulla profetier i uppfyllelse på Kristus. Han var härlighetens konung. Han hade gudomligt majestät, men han dolde det. Och gick till sitt lidande. Han är samtidigt Herrens lidande tjänare. Han var samtidigt härlighetens konung och Herrens lidande tjänare. Och det förhåller sig på liknande sätt, inte på samma sätt, men på liknande sätt. Vi kan dra paralleller till vår tillvaro här på jorden. För vi kristna äger också en härlighet, men den är inte uppenbar för oss, den är inte uppenbar här i världen. För Kristus har gjort oss till ett konungsligt prästerskap, som Petrus säger på ett ställe. Och aposteln Johannes skriver så här, han har gjort oss till ett kungadöme och till präster åt sin Gud och Fader. Och det här är en verklig, en sann härlighet som alla kristna har. Men den syns inte här i världen. Nu finns det en del som tänker så här, att om Gud är vår Fader och vi är ett kungadöme, ja, då borde det väl synas och märkas att vi är välsignade av Gud på ett speciellt sätt. Då man tänker så här, att om tron är rätt, då borde vi ju få framgång här i världen, så att det syns att vi är ett kungadöme, så att det märks att vi är kungar. Men sådana förväntningar på en kunglig tillvaro här på jorden, den är felaktiga föreställningar. För vi har en verklig härlighet, men den är dold här i världen under mycket svaghet, under mycket lidande, under mycket bedrövelse och sorg. För det är genom mycket lidande och slutligen den kroppsliga döden som vi ska gå in i Guds rike. Det vill säga, vi tillhör redan Guds rike. Men då blir den härlighet som vi hela tiden har och äger uppenbar. Det blir uppenbart att vi är Guds barn. Att vi är ett konungsligt prästerskap. Kungar och präster åt Gud den högste. Och därför står det så här i Apostlagärningarna. Vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike. Och Johannes, han skriver också om den här stora skaran som han fick se inför tronen. I härlighet. De var klädda i långa fotsida kläder, vita kläder, och stod inför Guds tron i härlighet. Och då säger han så här om dem: dessa är det som kommer ur den stora nöden. Alltså, de kom inte ur en kunglig tillvaro här på jorden. Dessa är det som kommer ur den stora nöden. Det är alltså genom många lidanden vi måste gå för att komma in i Guds rike. Därför så finns den här parallellen där med oss på liknande sätt. Inte på samma sätt, men liknande sätt som med Kristus. Jesus ägde ända från moderlivet gudomlig härlighet, gudomlig ära och makt. Men det här majestätet som han hela tiden hade, dolde han under sitt jordeliv. Det var dolt. Och han avstod frivilligt från att bruka sin makt. Varför? Jo, han hade inte kommit för att låta sig betjänas, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Han avstod från allt för att låta sig gripas, lida och dö som ett offer i vårt ställe. Om han hela tiden hade visat sitt gudomliga majestät som på förklaringsberget, skulle ingen ha kunnat gripa honom. Och skulle ju alla ha fallit ner för honom i förskräckelse, som lärjungarna gjorde på förklaringsberget. Och skulle han inte ha kunnat, då skulle man inte ha kunnat gripa honom. Då skulle han inte ha kunnat dö i vårt ställe. Då skulle vi ha varit kvar under djävulens våld. Så det var därför som han avstod. Det var därför som han avstod från att bruka sin makt. Det var därför som han dolde sin härlighet. Det var bara ibland som han lät sin härlighet glimta fram. Så, som vi hörde i berättelsen om det första undret vid bröllopet i Kana, att han genom att göra vatten till vin uppenbarade sin härlighet för att lärjungarna skulle tro på honom. Eller som här, när han visade sitt majestät för lärjungarna på förklaringsberget. Han visade lärjungarna att han är Messias, Guds son, härlighetens konung, som profeterna förutsagt och talat om. Men sen antog han en tjänares gestalt och gick ner från berget till Jerusalem och lät sig gripas, Och han led och dog i vårt ställe. Och i sitt lidande visar han att han är Messias, Herrens lidande tjänare, som profeterna förutsagt och talat om. Men låt oss nu gå tillbaka till dagens evangelium och höra vad det lär oss om Kristi person och vad det har, vi skulle ju också tala om vad det har för betydelse för vår nattvard. I Jesus Kristus är två naturer förenade, den gudomliga naturen och den mänskliga naturen. Han är sann Gud, född av Fadern i evighet. Han är också sann människa, född av jungfru Maria när tiden var fullbordad. Han är sann Gud och sann människa i en person. Och nu visar vårt evangelium att Guds sons egenskaper, Guds sons gudomliga egenskaper är meddelade eller givna åt Kristi mänskliga natur. Han har fått gudomliga egenskaper såsom människa. Och då är frågan, hur kan vi då se det i dagens evangelium? Jo, vi ser ju att hans gudomliga härlighet, hans gudomliga majestät skiner fram i, med och genom hans mänskliga natur. Och därför är det rätt att säga att han också så som människa har gudomlig härlighet och ära. Det är rätt att säga att Marias son har fått all makt. Att Marias son, Jesus från Nazaret, vet allt och är närvarande överallt, så som han också säger och visar i evangelien. Och de här gudomliga egenskaperna, det är inte egenskaper som ligger i den mänskliga naturen, men som är givna, som är meddelade åt Kristi mänskliga natur i kraft av den personliga föreningen mellan Gud och människa. Som Johannes skriver. Han skriver först i sitt första kapitel i evangeliet, ordet var Gud. Och så kommer det den 14 versen. Ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern. Och att Jesus har fått gudomliga egenskaper betyga skriften på många ställen. I Kolosserbrevet heter det, i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppsligheten. Alltså orden i honom kan omöjligt syfta på hans gudomliga natur, som om aposteln skulle påstå att i den gudomliga naturen bor gudomens hela fullhet kroppsligen. Nej, orden i honom syftar ju på Kristi mänskliga natur. Här talar aposteln om Marias son. Här talar aposteln om honom som föddes som ett barn och la sin krubba i Betlehem. I honom som föddes av jungfrun bor gudomens hela fullhet kroppsligen. Och när det heter att gudomens hela fullhet bor i honom, så är ju inget uteslutet som hör Gud till, utan själva det gudomliga väsendet med alla gudomliga egenskaper bor i honom kroppsligen. Och det här gudomliga majestätet, det ägde Jesus hela tiden. Och han visade för en kort stund för lärjungarna på förklaringsberget. Jesus på förklaringsberget, vad är det som sker? Jo, han förvandlas inte så att han blir någonting annat än vad han var tidigare. Han förvandlas inte. Men hans utseende förvandlades inför deras ögon. Den härlighet som han hela tiden ägde och hade, men som han för det mesta dolde, blev nu uppenbar så att lärjungarna såg det.
en kort stund.
Nu finns det grupper som trots klara bibelställen förnekar att gudomligt majestät, gudomlig härlighet och gudomliga egenskaper har blivit meddelade åt Kristi mänskliga natur. Calvin, nu är vi tillbaka vid reformationstiden. Calvin formulerar en sats, en filosofisk sats, en förnuftssats som löd så här. Det ändliga kan inte rymma det oändliga. Det ändliga kan inte uppta det oändliga. Och det låter ju förnuftigt. Egentligen hur det hela började var att det var en luthersk teolog som hette Johannes Brentz som formulerade en sats där han sa: det ändliga kan uppta det oändliga. Och den satsen, den använde han när han talade om Jesus. Bara om Jesus, inte om något annat, men om Jesus. Människan, Jesus, Marias son, kan uppta, rymma Guds sons person och Guds sons egenskaper. Gud har blivit människa. Och det där fick både Zwingli och Calvin att gå i taket. Och de tog den här satsen som Johannes Brentz hade formulerat. Och så petade de in ett inte för att säga precis raka motsatsen. Det ändliga kan inte uppta det oändliga. Och Calvin hävdade att en begränsad mänsklig natur kan inte rymma oändliga och obegränsade egenskaper. Och de, både Calvin och Zwingli och också deras efterföljare har, man kan säga, i synnerhet riktat in sig på att förneka en gudomlig egenskap, att en gudomlig egenskap är meddelad. Det vi kallar allestädes närvaron. De förnekar att allestädes närvaron är meddelad till Kristi natur. Alltså den gudomliga egenskapen att vara närvarande överallt. Och därför förnekar de att Kristi sanna kropp och blod kan vara närvarande på flera platser samtidigt och i vår nattvard. De säger att han är bara andligt närvarande. Hans kropp är frånvarande, menar de. Den är innesluten på ett sånt här stort utrymme, ungefär långt i himlen. Han är innesluten i himlen på långt avstånd från jorden. Han är bara med oss till sin ande. På det sättet klyver de Jesus på något sätt och tänker sig att hans mänskliga kropp är som en kostym som han hänger av sig i garderoben. När skriften säger ordet blev kött, då är det så. Då är Guds son, Gud och människa förenat, och det kan vi inte klyva. Men vi tror att Jesus också så som människa har gudomlig makt, eftersom han säger: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Vi tror att han också så som människa är närvarande överallt, eftersom han tydligt säger: jag är med er alla dagar in till tidens slut. Vi tror att gudomens hela fullhet bor i honom kroppsligen, eftersom skriften säger så. Och därför kan han också vara närvarande i vår nattvard med sin sanna kropp och sitt sanna blod, eftersom han säger: detta är min kropp, detta är mitt blod. Vi tror att han är närvarande med sin sanna kropp och blod i, med och under bröd och vin, eftersom instiftelseorden säger så. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och därför kan han mycket väl vara närvarande kroppsligen på flera platser samtidigt. Även om vi inte förstår det, vi förstår inte hur med vårt förnuft. Och för övrigt så ska vi komma ihåg vad redan gamla testamentets profeter förkunnar för honom om hans namn. Hans namn är under. Och hur kan man förklara det? Och hans namn är rådgivare. Och därför gör vi väl i att helt enkelt lyssna till hans röst och tro det. Som ju också rösten från himlen manar oss till. Så även om vi inte kan fatta undret med vår förnuft, så ska vi tro skriften. För Guds ord är mycket fastare och vissare än vårt förstånd. Skriften är mycket fastare och vissare än våra sinnen, våra ögon och öron. Det skriver ju Petrus också i fortsättningen på dagens epistel. Så i episteln berättar han hur de blev ögonvittnen till Jesu majestät när de var med honom på det heliga berget. De fick med egna öron höra rösten från himlen, vilket önskeläge för en tvivlare. Att få se det med egna ögon, att få höra det med egna öron, då ska jag tro. Är det så tillförlitligt att se med sina ögon och höra med sina öron? Ja, Petrus säger i alla fall att den erfarenheten gjorde att han höll skriftens ord så mycket fastare och vissare än våra sinnen, vår syn och hörsel. Han skriver, så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Och det är därför som på precis samma sätt som vi varnar för all annan avvikelse och förnekelse, så måste vi också varna för de reformerta slutsatser och behålla det att vi tröstar våra hjärtan med Jesu löfte att han som har blivit vår broder har all makt och därför är vi trygga. Han som har blivit vår broder, vi kan lita på att han är med oss alla dagar in till tidens slut. För han har lovat det. Och vi vet att härlighetens konung också är närvarande när vi firar nattvard med sin sanna kropp och sitt sanna blod i nattvarden. Och där bespisar han oss till syndernas förlåtelse. Varför tror vi det? Jo, det är för att det profetiska ordet säger det. Skriften säger det. Och vi gör rätt om vi håller oss till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats tills morgonstjärnan går upp i våra hjärtan. Amen. Låt oss så. Herre Jesus, vi tackar dig för att du blev en tjänare för vår skull. För att friköpa oss med ditt blod och ge oss rätt att bli Guds barn. Vi tackar dig för dina löften, att du som är vår frälsare, du som är vår broder, har all makt i himlen och på jorden. Och att du som blivit vår broder och frälsare är med oss alla dagar in till tidens slut. Hjälp oss att alltid lyssna till din röst. Amen.